Ja, men vad gott att samlas igen. Vi hade en väldigt god kväll här igår tycker jag, er som var med här. Viktigt att få samtala om de här bitarna. Vad vi gör och varför vi gör det vi gör och vad vi vill göra och vad det är som liksom formar oss som gemenskap. Fokus igår var på den här rapporten som jag har länkat till som har fått titeln Här för att stanna. Fokusera mycket på just att så många som växer upp i kyrkan men som sen lämnar tron, eller kanske inte lämnar tron men lämnar församlingen i stora delar. Så. Den rapporten är uppbyggd på 10 delar kan man säga. Och vi fokuserade på de två huvudbitarna igår som handlade om relationer över generationsgränser och familjen, eller tron i hemmet. Så. Två väldigt viktiga bitar för att har det visat sig i den här rapporten som de har tagit fram. Två väldigt viktiga bitar för att unga människor också ska behålla sin tro när de blir äldre. Och ikväll ikväll det är morgon nu, så tänkte jag lite snudda vid en av de andra bitarna i den rapporten som hade fokus just på Bibeln. Och den beskrivs så här i rapporten, att Bibeln är central för tron, en stor berättelse i vilken vi kan förstå vår plats. Bibeln behöver ha en central roll och föräldrar, barn och unga behöver få hjälp att se sina liv i Bibelns ljus. Var passar jag in i den stora berättelsen? Tror vi där. Titta. Var passar jag in i den stora berättelsen? Det tror jag är en fråga vi alla behöver ställa oss. Vi kan ta en bild till här. Den gamla komediserien Vänner, inte säkert alla har sett den, den är nog 20 år gammal. Så i ett avsnitt så är de två vännerna Joey och Chandler i London och turister. Joey har en karta här över London och försöker han liksom fundera på vart ska vi gå, vilket håll behöver vi gå för att komma dit som vi ska. Så vecklar han upp den här stora kartan med pop-up-grejer och hans vän tycker han är väldigt pinsam där. Och han tycker det ska bli ännu värre för han känner, nej men jag fattar inte kartan, jag fattar inte åt vilket håll jag ska gå. Och så tar han och lägger ner kartan på marken och så säger han, nej jag måste kliva in i kartan. Så lägger han den på marken och så ställer han sig på kartan, över den position där han befinner sig. Och så då, jaha! Vi ska ju gå ditåt. Jag måste kliva in i kartan, säger han. Och Chandler tycker det är superpinsamt. Men då förstår han i alla fall vart han behöver gå för att de ska komma dit de ska. Och där någonstans tänker jag, där har vi också en nyckel för oss. För att förstå Bibeln. Att vi måste leva oss in i bibeltexten. Kliva in i Bibeln. Och förstå att den handlar inte bara om händelser. Liksom i en svunnen tid, utan det är ord och texter som hjälper oss här och nu att orientera oss på vår vandring genom livet. Vi behöver lära oss att läsa texterna som att de faktiskt gäller oss. På konfirmationen i tisdag så talade vi om vår nästa. Alltså hur vi bemöter våra medmänniskor. Och så kommer ju då naturligt in på liknelsen om den barmhärtige samariten. Vi delade in oss i olika grupper. Och så spelade upp små drama för varandra i den här gruppen. Och så pratade vi lite om det. Och till sist så hade Jesper gett oss den här frågan att fundera över. Vem är du i texten? Vem i texten är du? Så bra, tänker jag. För det är så lätt att läsa en text och så går man bara vidare. Visst är det så att vi många gånger funderar på lärdomar och liknande sådär som vi kan ta med oss ifrån texten. Men den största lärdomen, den får vi genom att placera sig själv mitt i berättelsen. Vem i texten är du? När Paulus skriver till Galaterna så är han väldigt upprörd eller bekymrad över att de har lämnat det evangelium som han en gång har predikat för dem. Och så har de börjat lyssna på andra som säger att man måste göra en massa gärningar för att vara godkänd inför Gud. Jag ska läsa några rader. Jag missade nog att få in den. Nej, jag fick ju en annan tänk. Dåraktiga galater, vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Ni som började i anden, ska ni nu sluta i köttet? Har ni lidit så mycket förgäves, om det nu var förgäves? Han som ger er anden och gör underverk bland er, är det för era laggärningar eller för att ni lyssnar i tro som Abraham? Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att det som har tron, det är Abrahams barn. Ja, han låter ganska upprörd här. Men vad han gör, det är att han presenterar en större bild för dem. Han visar dem Abraham, den här stora patriarken. Och så påminner han dem att de löften som gavs till Abraham, att de är inkluderade i de löften. Han målar upp den här fantastiska bilden för galaterna och så placerar han dem mitt i den för att de ska förstå att det gäller dem också. Det gäller dem för att de också ska få bli fria från det som förslavat dem. Han gör dem fria i Kristus. Så var passar jag in i den stora berättelsen? Var passar du in? Löftet gäller likväl dig. Om jag tänkte vi skulle pröva tillsammans. Vi ska läsa, eller jag tänkte jag skulle läsa ifrån Johannes. En annan text ifrån Johannes kapitel 5. Den fick jag nog inte upp där. Ni får se vad den står i alla fall. Så lyssna här. Sedan kom en av judarnas högtider och Jesus gick upp till Jerusalem. Vid fårporten i Jerusalem finns en damm som på hebreiska kallas Betesda. Den har 5 pelargångar och i den låg många sjuka, blinda, halta och lama. Där fanns en man som hade varit sjuk i 38 år. Jesus såg honom ligga där och visste att han hade varit sjuk så länge. Och han frågade honom, vill du bli frisk? Den sjuke svarade, herre, jag har ingen som hjälper mig ner i dammen när vattnet börjar svalla. Och när jag försöker ta mig dit själv så hinner någon annan före mig. Jesus sa till honom, res dig, ta din bädd och gå. Genast blev mannen frisk och han tog sin bädd och gick. Men det var sabbat den dagen och judarna sa till mannen som hade blivit botad, det är sabbat, du får inte bära din bädd. Han svarade dem, han som gjorde mig frisk och sa till mig, ta din bädd och gå. Då frågade de, vem var den mannen som sa till dig att ta din bädd och gå? Men han som hade blivit botad visste inte vem det var. Jesus hade nämligen dragit sig undan eftersom det var mycket folk på platsen. Vi stannar där. Men fundera en stund, vem är du i den här berättelsen? Kanske att du identifierar dig som någon av alla de sjuka, blinda, halta och lama som låg där vid den här dammen som var någon slags... Det fanns någon myt kring den att om man bara kom ner i vattnet när det virvlade runt så skulle man bli frisk. Kanske att du identifierar dig i mannen som har varit sjuk i så lång tid. Kanske en av judarna som protesterar mot Jesus. Kanske en av dem som börjar förfölja Jesus. Kanske en av lärjungarna som inte omnämns, men troligen var där tillsammans med Jesus. Kanske någon annan person som fanns där i bakgrunden eller någon annan. Vi funderar på detta en stund. Vem i texten är du? Den som du känner om det här är nog jag. Är det också den som du skulle vilja vara? Vi ska inte ha någon redovisning här. Men det har liksom inte egentligen så stor betydelse. Men när man kan se sig själv i relation till Jesus, oavsett i vilken position det är, så är det också en väldigt bra utgångspunkt för att också kunna närma sig Jesus ännu mer. Och det är här jag tänker det blir så viktigt, det som vi kom in på igår också, när vi landade i prat om cellgrupper, att det får vara en så viktig del av församlingen, eller att det kan få vara en så viktig del av cellgruppen, om vikten av att dela livet med varandra, att dela tron med varandra, att hjälpa varandra att identifiera sig själv och varandra i Guds berättelse. Att hjälpa varandra att se sig själv i relation till Jesus. För jag tänker det är så som vi växer som lärjungar. Jag vet inte om det är någon som har sett serien The Chosen. Fantastisk bra serie. Verkligen uppmuntra till att göra det. Det är en serie som väldigt mycket lever sig in i lärjungarnas liksom perspektiv. Vad hade de för personligheter? Vad var det för någonting som skedde mellan allt det som vi läser i texten? En serie som försöker måla upp den bilden hur det skulle kunna vara. Det är såklart ganska mycket spekulationer. Men jag tycker att de gör det på ett väldigt bra sätt. Och ett avsnitt handlar just om när Jesus möter den här mannen vid Betesda-dammen. Det blir en väldigt, väldigt stark scen. Och jag tycker de lyckas verkligen måla upp det här absurda i att fariserna kan inte se vem Jesus är. Just på grund av att han helade mannen på sabbaten. Så låt oss inte bli de personerna som inte kan se vad Jesus gör på grund av förutfattade meningar kring hur Gud verkar. Och ett annat avsnitt i samma serie, det finns två säsonger, de ska göra 7. Men ett annat avsnitt handlar om bergspredikan, hur den kom till. Det är ju bara liksom hur de har liksom tänkt att det kan ha varit. Men jag tycker att de fångar det på ett väldigt bra sätt. Jesus, han har med sig Matteus. Matteus är i serien lite av den här. Han var tullindrivare. Ingen annan tycker om honom. Men Jesus, han tar med honom. Och de får liksom sättas i situationer där de tvingas göra saker tillsammans. Och på så sätt liksom bryts de här fördomarna. Så i det här avsnittet så tar Jesus med sig Matteus och så vill han liksom be Matteus skriva ner det han ska säga. De planerar liksom för den här stora predikan. Och så får Matteus skriva ner det här, så frågar Jesus sen honom: men vad tänker du om det här? Är det något som sticker ut och sådär? Men ge mig din ärliga åsikt, säger Jesus till Matteus, och du vet att jag kan klara av det, säger han. Och så är det ju. Jesus klarar av att vi säger allt till honom. Och Matteus, han är ärlig där, och så säger han: det är ju ganska många bitar som är lite tunga och liksom att ta in och sådär. Så säger han också: men inledningen känns lite fel, eller det känns som att det är inte rätt sätt att börja. Och så säger Jesus: jag håller med dig om det. Inledningen, det behöver vara på något annat sätt. Det behöver verkligen väcka väcka någonting i dem som lyssnar. Och så går Jesus iväg. Och så när han kommer tillbaka så är det den inledning som vi läser i Matteus 5. Att ja, men saliga är de som är fattiga anden. De tillhör himmelriket. Saliga är det som sörjer. Det ska bli tröstade. Saliga är de ödmjuka. De ska ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Saliga är de barmhärtiga. De ska få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud. Saliga är de som skapar frid, för det ska kallas Guds barn. Saliga är de som förföljs för rättfärdighetens skull, för de tillhör himmelriket. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er och ljuger och säger allt möjligt ont om er för mitt namns skull. Gläd er och jubla. För på samma sätt förföljdes profeterna före er. Och läser vi i Bibeln så slutar här det stycke som har fått rubriken saligprisningarna. Men vad som blev tydligt för mig när jag såg på den här serien, något som jag tänker att överskrifterna i Bibeln lite suddar ut, det är ju att det är inte två olika sektioner, saligprisningarna och det som följer. Här så har ju Jesus adresserat många av dem som kanske var tvärt emot just fariseerna. De ödmjuka, de barmhärtiga, de trasiga, de orättfärdigt behandlade, de förföljda, de hånade. Och vad gör han sen? Jo, han slutar inte, utan han fortsätter så här. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Så vad Jesus gör är att han tar människornas funderingar över att kunna platsa i Guds rike, över att kunna vara med i den spännande rörelse som Jesus håller på att starta. Så placerar han dem mitt i händelsernas centrum. Han skapar en relation till dem. Men Jesus sätt att se på människan, det liknar inte denna världens sätt att se på människan. Och speciellt inte vissa religiösa ledares sätt att se på människan. När Gud ser på dig så är det med kärlek i ögonen. Med en längtan att du ska bli fri från det som tynger dig. Med en utsträckt hand som säger, här är jag. Kom, gå med mig. Jag vill leda dig genom livet. Vi gör det tillsammans. Det var allt. Vi ber tillsammans. Himmelske Fader, jag tackar dig för att du är här. Du är vår far. Tack Fader att vi får fira dig idag som vår himmelske far. Jag tackar dig för att du vill möta med var och en som har kommit hit idag och kanske tyngd av något, Herre. Tack för att du är den som lyfter det ifrån våra axlar. Du ser på var och en av oss och säger, här är jag, kom och gå med mig. Tack Fader för att du vill hjälpa oss att placera oss själva i din stora berättelse och låta oss se vår plats i relation till dig. Hjälp oss att göra det och också på så sätt växa som lärjungar till dig. Tack Fader för att du fördömer inte, utan du välsignar. Amen.